CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PWC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PWC.
Välkommen till Unionen.
Jo, jag undrar hur många semesterdagar jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad, till skillnad från min kollega som ofta kör härskarteknik på möten och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu?
Okej, vi tar det från början.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
Jag har själv sålt 6-10 kunder per dag. Jag har haft tusentals kunder i mitt liv. Ingen av dem har varit ett övergrepp eller en våldtäkt. Jag ser ju verkligen att det här är en lag som bara används för att utrota sexarbete. Då får man stå för det. Då får man stå för att det är det man vill. Vi vill inte ha det. Det är äckligt ut ur Sverige. Liksom. Släng ut dem i Sverige. Så det är ju det man gör idag. Man slänger ut folk eller stoppar dem vid gränsen. Så här, kan du hjälpa mig fixa en hemsida? Kan du ta kort på mig till det? Kan vi dela en lägenhet tillsammans? Kan vi hjälpa varandra få kunder? Allt det är ju olagligt. Polisen kan inte samtidigt vara någon man litar på och någon som jagar en. Vem som helst, alltså vilken man i princip som helst i Sverige kan ju vara en potentiell sexköpare. Det är ju omöjligt att följa efter alla män i Sverige. Då följer man efter sexarbetare istället.
Att sälja sex är hennes jobb och hon säger att det är självvalt. Hon tillhör dem som starkt ogillar sexköpslagen. Den ökar inte tryggheten och kommer inte att minska prostitutionen, anser hon, även om hon inte själv kallar sig prostituerad. Elsa har sålt sex i 9 år och hon har inga planer på att sluta. Elsa, som är en pseudonym, för du heter något annat, men du säljer sex och vill gärna påverka den svenska debatten i ämnet sexköp. Välkommen till fredagsintervjun.
Tack så mycket, kul att vara här.
Ja, berätta gärna om hur du lägger upp arbetet, för du beskriver det ju som ett arbete, eller hur?
Ja, alltså folk gör ju lite olika med det där, men sen internet kom så är det ju att man sätter annonser på internet och så svarar kunder på dem. Och så en del gör outcalls som betyder att man besöker kunden och andra gör incalls. Då går kunden hem till en själv eller till ett hotell eller lägenhet man har hyrt. Sen så finns det ju de också som träffar kunder på gatan och så går man med dem någonstans liksom. Och jag personligen, när jag är i min hemstad, då besöker jag kunderna. Och sen om jag reser någonstans, att jag reser till ett annat land, då vill jag helst jobba väldigt mycket liksom under den perioden jag är där. Så då hyr jag ett hotellrum eller en lägenhet ibland med en kompis eller flera kompisar. Alltså, det är väl sånt som kallas lägenhetsbordell av media. Men ja, jobbar med kompisar och så tar man liksom så många kunder som möjligt under den tiden. Kan man säga mer om det, alltså hur det ser ut i Sverige? Jag vet att det har blivit svårare för folk som jobbar liksom, att träffa kunder på gatan. Bland annat pratade jag med folk i Göteborg som förut så tog de med kunderna till ett hotell där, eller till kundens hotell, och det upplevde de som väldigt så här, härligt att vara på hotell. Det gillar ju folk liksom, kanske sov över där och så. Och nu går det inte längre för att hotellen har så här tränats i anti-trafficking. Som i princip innebär att de portas där och så ringer de polisen. Så nu får de väl göra det inom bil istället. Typ.
Ja. Du är ju inte i Sverige nu.
Nej, men jag jobbar i Sverige ganska mycket. Just nu är jag i Tyskland.
I Tyskland. Och varför är du där?
Alltså jag jobbar på massa olika ställen, men Tyskland är lite av min bas för att det är Alltså, det är ju bara ett soft ställe att bo på liksom.
Men när du är i Sverige och säljer sex, hur går det till då?
Ja, då sätter jag ut en annons och sen, ja precis, det beror på vad jag är, men jag går hem till kunden eller de kommer till mitt hotellrum eller min lägenhet.
Där, alltså, det låter som att du för ett ambulerande liv hela tiden.
Ja, jag reser ganska mycket och jobbar. Det, alltså, sexarbete som yrke, jag tror att det alltid har varit det att man söker sig till platser där det finns fler kunder. Alltså från landet till staden, från ett fattigare land till ett rikt land. Alltså så har det alltid varit och så är det nu också att ja, men man reser kanske från Sverige till London eller från Bulgarien till Sverige och ja, i jakt på kunder då.
Och när du var i Sverige senast och sålde sex, när var det?
Alltså det var ju innan corona då. Men det var väl någon gång i vintras. Alltså det man gör väldigt mycket när du frågar om hur man lägger upp sitt arbete. Jag skulle vilja lägga upp mitt arbete lite annorlunda. Det vill säga jag skulle vilja sätta ut en annons. De som svarar på den ger mig direkt då information om vilka de är och när de vill träffas, vad de vill göra och så vidare. Så att man redan då kan börja gallra. Liksom. Är det här någon som jag vill träffa? Är det här någon som jag tror kommer fega ur? Är det här någon som låter lite otrevlig? Liksom? Är det någon som efterfrågar någonting som jag inte erbjuder? Så det vill man ju gärna ha i första kontakten. Men istället, och då särskilt i Sverige, om någon hade skickat det hade ju varit ett erkännande om brott. Alltså, så då får man ett meddelande där det står i princip hej. Alltså, och så ska man börja nysta i det där och alltså flera timmars jobb bara för att få till en träff liksom. För att de är så paranoida. Eller paranoida.
Ja, de är väl rädda kunder, med rätt. Liksom. De är ju brottslingar eftersom köp av sex sedan länge är kriminaliserat i Sverige. Så alla dina kunder i Sverige är ju brottslingar.
Ja, jo. De är ju det. Även om jag inte tycker att de borde vara det.
Och hur annorlunda är det i Tyskland då? Med tanke på att där är helt andra bestämmelser.
Ja, man kan ju ha ett normalt samtal. Inte så jävla skräja liksom. Jag var med en svensk tjej faktiskt i Australien och hon sa, det är liksom härligt här för att killarna kan vara lite normala och säga liksom, hej, ja, hur var det idag? Har du haft bra, liksom, bra kunder idag? Och i Sverige är det bara så här, liksom, det går inte bara att ha ett samtal. Alltså, det här att kunderna ska skämmas och att de ska vara kriminaliserade, det är inte någonting positivt. Det är jättejobbigt att umgås med folk som tror att polisen ligger i bakhåll hela tiden. Alltså, tänk att ha sex med en sån nervös människa. Alltså, det blir inte trevligt för oss.
Nej. Elsa, du är aktiv, vet jag, i den förening som svenska sexarbetare har bildat. Fackförbundet heter den. Lite humoristiskt namn kanske.
Ja, det var någon sorts Göteborgshumor där tror jag, för den startades i Göteborg.
Men, ja, och imorgon den 2 juni, vi spelar in det här den 1 juni, så är det ett slags högtidsdag för de som säljer sex. Det är, ja, International Sex Workers Day.
Kul
eller
att du...
International Whores Day till och med.
Ja, internationella hordagen. Kul att du uppmärksammar det, Staffan. Det är inte så många som gör det.
Jag visste inte det faktiskt förrän jag fick kontakt med dig då. Men betyder den här dagen någonting för dig alltså?
Ja, i vanliga fall så uppmärksammar ju den med demonstrationer eller fester. Det kan vara lite olika länder vad folk hittar på. I år är det ju annorlunda på grund av corona att mycket görs ju online. Men den dagen, den firar vi som minne av en händelse på 70-talet då över 100 sexarbetare ockuperade en kyrka i Lyon i Frankrike. Och det var i princip i reaktion på ungefär det som sexarbetare är med om just nu i Sverige. Det vill säga att polisen hela tiden trakasserade dem. Lät dem inte arbeta i fred utan man kände sig förföljd. Då tog man över den här kyrkan och var där i, jag tror det var en vecka ungefär tills polisen kom och stängde ut alla. Men man hade väldigt stöd alltså av befolkningen där i närheten. De kom med mat och man fick stöd från fackföreningar, feminister. Alltså alla var på de här människornas sida. Och man krävde då bland annat att polisen ska sluta förfölja oss. Stigmat mot sexarbetare måste minska. Och alla som liksom är arresterade för sexarbete ska släppas. Och det här var 1975 och vi kämpar fortfarande för samma saker. Men den här händelsen, den ses lite som... Alltså även om jag kan tänka mig... Sexarbete har ju funnits så otroligt länge i hela mänsklighetens historia. Så kan man tänka sig att sexarbetare har organiserat sig och krävt bättre villkor många gånger i historien. Så ses ändå den här händelsen som... starten på den moderna sexarbetarrörelsen. Rörelsen för sexarbetares rättigheter.
Och vad vill du åstadkomma med det engagemanget då i fackförbundet?
Ja, gud, det är så mycket. Men vi engagerar ju oss för att så mycket är dåligt. Alltså om det verkligen var så att folk var lyckliga horor och bara... Men det är... Folk lever under fruktansvärda förhållanden och det är därför vi engagerar oss.
Men hur låter ett moraliskt försvar för handel med sexuella tjänster? Alltså om man ska rimligt förklara, eftersom du tycker att det bör vara tillåtet och det är någonting som du tycker inte bör stoppas av samhället.
Mm. Ja, det är ju lite roligt det här med de här personerna som brukar sitta på Twitter och säga... Alltså jag skulle aldrig kunna betala för sex. Jag förstår inte hur någon skulle kunna göra det. Och så ser man då nu under corona att efter ungefär 2 veckor i sån här lockdown eller karantän så skriker de liksom, ge mig Tinder tillbaka, eller liksom, jag vill bara kunna krama en kompis. Jag vill tänka få vara med barnbarnen. Alltså att man så mycket söker mänsklig kontakt att det är nästan olidligt att vara själv. Och jag tror att det är ett mänskligt behov att få vara nära andra, och det är inte alla som har tillgång till barnbarn och kompiskramar och Tinder och så vidare. Och jag tror egentligen folk köper sex av så himla många anledningar. Folk säljer sex av så himla många anledningar. Jag vet att som lagarna ser ut nu så leder de snarare till en exploatering och missförhållanden för oss som säljer sex än liksom hjälper någon.
Det har varit en intensiv diskussion efter det här tillslaget mot en lägenhetsbordell nyligen i Stockholm, där en känd person, Paolo Roberto, tillhörde de som greps då för sexköp. Och i debatten efteråt så har det ju ansetts att det behöver skärpas ännu mer, och jämställdhetsministern i Sverige heter ju Åsa Lindhagen, miljöpartist. Hon sa på det här viset i Nyhetsmorgon några dagar efter det där.
De här männen som köper det här sexet, de köper övergrepp och våldtäkt, och de behöver sluta med det. De här lägenheterna där kvinnor våldtas och exploateras, de finns överallt. Och det är så här att utan sexköpare, ingen prostitution och människohandel. Det här handlar om kvinnor som utsätts för övergrepp och våldtäkt varje dag. Det kan vara 10 samlag som den här kvinnan utsätts för på en enda dag. Så att det här är ju en fruktansvärd utsatthet, och det behöver man också förstå.
Det här var alltså Åsa Lindhagen som är jämställdhetsminister i Sveriges regering. Vad är din reaktion på det som hon sa här?
Det är illa. Sån här, vad heter det? Hyperboli heter det så? Såna väldigt starka uttryck liksom. Ja, kanske lite för enkelt att säga så här. Folk tycker att det är jättejobbigt att umgås med mer komplicerade begrepp som till exempel global snedfördelning av resurser eller med olika maktförhållanden. Kolla på hur sexarbetare har det rent allmänt. Se sexarbetare som människor som behöver rättigheter. Istället så vill man i princip höra våldsporr, gärna övergrepp mot ungdomar. Och man vill liksom hetsa upp människor så till en milda grad. Och sen så ska man hitta så här, vem är den skyldiga? Vem kan vi ge ett straff? Hur kan vi ge ett högre straff? Det är liksom... det är så som själva samtalet runt sexarbete ser ut. Och det handlar väldigt lite om vad vill de som säljer sex. Det är ju så att om man är i Sverige och jobbar så vill man ofta ha kunder. Det är så man tjänar pengar. Varje kund innebär ju en inkomst liksom. Jag har själv sålt 6-10 kunder per dag. Jag har haft tusentals kunder i mitt liv. Ingen av dem har varit ett övergrepp eller en våldtäkt. Om jag hade blivit våldtagen på jobbet, då hade jag vetat om det. Jag vet skillnaden på sex för pengar och en våldtäkt. Och det vill säga till den här jämställdhetsministern att det vet också människor från andra länder. De är inte dumma i huvudet. Det vet man den skillnaden. Men frågan är, vart vänder man sig då om det händer någonting? Om man är med om ett övergrepp, var vänder man sig då idag? Alltså kan de gå då ringa till den här jämställdhetsministern och så fixar hon liksom ny lägenhet och 10 trevliga kunder? Eller är det så, ska det vara så som det är idag att man i princip förlorar allt? Alltså man förlorar då sin inkomst, den lägenheten man jobbar för, sina kunder och i många fall deporteras. Så man pratar väldigt lite om det. Alltså den lagen, när man säger att den är till för att hjälpa kvinnor, men den är till för att straffa liksom, eller göra det så obehagligt som möjligt för folk som säljer sex och köper sex.
Justitieminister Morgan Johansson var också ute och berättade, det var ju en gemensam bild som han och jämställdhetsministern sa, att nu ska vi utreda en ytterligare skärpning så att det bara är möjligt att ge fängelsestraff för köp av sex. Och Morgan Johansson sa så här.
Mm. Alltså vår utgångspunkt är att vi ska inte ha någon sexhandel i Sverige. För att kunna åstadkomma det, ja, då måste vi gå, menar vi, ännu hårdare åt de som köper sex och så att säga finansierar den här typen av exploatering.
Ja, det politiska syftet är ju att om möjligt helt enkelt få bort all sexhandel. Och även en känd moderat politiker sa att prostitution hör inte hemma i Sverige. Är det inte ett ganska bra mål egentligen att försöka få bort sexhandeln?
Alltså det kan ju vara ett mål absolut för folk. Det är inte det för mig, och jag ser inte sex för pengar som någonting som har någon inneboende negativ aspekt. Men absolut, alltså det förstår jag att en del tycker så. Och då tycker jag bara att man ska vara ärlig med det. Att man ska vara uppriktig och säga att vi tycker att sex för pengar, det är någonting förkastligt, det är någonting äckligt, det vill vi inte ha i vårt fina land, i Sverige. Vi ska porta det från Sveriges gränser och vi ska liksom utrota det till varje pris. Och det här med de som säljer sex, det bryr vi oss väldigt lite om. För det är i praktiken så som man går tillväga idag. Då tycker jag man ska vara ärlig med det och inte bara säga att man bryr sig, för det känns väldigt falskt.
Polisens tillslag för ungefär 3 veckor sedan mot den här som är lägenhetsbordellen på Östermalm i Stockholm, den blev ju då starten då för en nyväckt debatt. Hur ser ni som säljer sex på polisen, som en kraft i samhället som kan ge skydd och stöd, eller som någonting annat?
Så jag vet ingen som skulle vända sig till polisen. Ingen. Inte svenskar heller, men absolut inte de migranter som är i Sverige för att sälja sex. Alltså då ska det i princip till att man tror att man kommer bli mördad. Man undviker dem till varje pris. Och alltså de jag känner som har varit med om ett sånt här polistillslag när polisen kommer in, alltså det har varit ett trauma för dem, och de har sen känt sig otroligt liksom rädda för det som man trodde var en säker plats, alltså kanske ens egen lägenhet, och det man trodde man hade koll på liksom, de kunderna som skulle komma, det visade sig vara polis som ljög för en, och sen jättemånga poliser som kommer in och skriker och ja, alltså polisen kan inte samtidigt vara någon man litar på och någon som jagar en. För så som det ser ut idag, så vem som helst, alltså vilken man i princip som helst i Sverige kan ju vara en potentiell sexköpare. Det är omöjligt att följa efter alla män i Sverige. Då följer man efter sexarbetare istället. Alltså det är systematiskt att man hittar våra annonser. Man ringer numret, får reda på adressen. Och sen så går man dit och ligger i bakhåll, tar kunderna och sen liksom slår in dörren. Det känns inte riktigt som att de är på vår sida, om du förstår.
Men lagen är ju skriven så att ni som säljer sex begår inte ett brott. Det är inte ett brott att sälja sex, det är bara ett brott att köpa sex eller att dra nytta av på olika sätt andras sexsäljande. Tanken med den lagen är väl just att ni inte ska känna att ni är hotade av polis och andra myndigheter.
Alltså i teorin är det väl så. Alltså jag tänker att redan... Jag är ju för en avkriminalisering av sexarbete. Men redan utan det skulle man kunna lösa det här
på... Av sexköp menar du, antar jag?
Nej, av sexarbete, hela grejen. Allt som har med sexarbete att göra. För i nuläget, även om man är i teorin inte kriminaliserad, så är ju allt som man gör är ju kriminellt. Alltså ens arbetsplats, alla relationer med andra människor i princip. Det är förbjudet, det är olagligt för andra människor att hjälpa mig, även om de inte själva drar vinning. Men jag tänker att det skulle ju kunna finnas sätt som man kunde lösa det här på i samarbete med sexarbetare. Att man konsulterar folk som säljer sex och frågar, ja, men på vilka villkor skulle du vända dig till polisen? Vad skulle du få dig att känna dig tryggare att man har ett sorts samarbete? Jag vet att i en del länder så har man som en tydlig, vad ska man säga, typ en brandvägg mellan de poliser som sysslar med att hjälpa sexarbetare och till exempel migrationspolis. Alltså man kan då som sexarbetare gå till de polisen utan att behöva riskera deportering. Men i Sverige finns det ju, alltså man kan ju gå till socialen och de ringer och får en deporterad. Ja.
Du, några ord om dig själv. Du är född och uppvuxen i Sverige och nu så är du i Tyskland. Men hur gick det till när du första gången började ha sex mot betalning?
Ja, nej, men jag är ju uppvuxen i Sverige som du säger, och då är man ju starkt formad av den här sexköpslagen. Alltså som svensk är man ju väldigt stolt över den. Det är nästan, alltså det finns ju så få som säljer sex i Sverige och så få som köper också, men Sverige som befolkning är ju nästan besatt med den här lagen och att hålla på och skryta om den. Och jag var ju väldigt glad när den kom och tyckte att den var härlig och så på alla sätt. Och sen...
Jaha, du välkomnade den alltså?
Ja, alltså jag är också feminist och jag var tonåring då och tyckte att det var... alltså det låter ju så himla bra liksom att man ska stödja de här kvinnorna då som far illa, och så ska de här andra straffas. Alltså det är lätt att sälja in den här lagen, för den låter så härlig. Men hur den sedan utövas i praktiken är en annan sak. Men i alla fall, då stödjer jag den väldigt mycket och ja, men var väldigt säker på min sak. Alltså var väldigt säker på att det här är det bästa sättet att lösa det här på liksom. Och det finns inte så många argument mot den saken.
Och det vad hade du för barndom och hur var liksom dina uppväxtförhållanden? Och så här? Hur var det socialt kring dig? Alltså, det kan också vara intressant att veta.
Ganska, inte särskilt anmärkningsvärt. Typ kärnfamilj. Gick i skolan, jag vet inte vad jag gillade.
Var det Sverige?
Mellansverige. Jag var inte så sportig. Jag gillade mycket att läsa. Och var med mina kompisar. Jag vet inte så mycket att säga om det.
Och när började du sälja sex och hur gick det till?
Jaha. Jo, men då var det ju det här som jag berättade om, att jag hade en stark uppfattning om att så som vi gjorde i Sverige var rätt. Och då krävdes det att jag lämnade Sverige och träffade människor som hade en annan uppfattning och många av dem som själv hade erfarenhet av att sälja sex. För att jag skulle börja tänka, alltså när jag då presenterar mina argument så frågar de, men vad har du fått det här ifrån? Hur kan du vara övertygad om att det här är sanningen? Du har väl ingen erfarenhet av att sälja sex? Eller liksom, ja men 90% av alla är utsatta för trafficking. Ja, men liksom, har du fått det ifrån? För så är det inte för mig och alla de som jobbar på min bordell. Liksom. Att det tog då några år av att ha sådana samtal tills jag själv kunde börja ifrågasätta de inom citationstecken sanningar som jag hade med mig. Och efter det så var det någon gång som jag funderade på så här, skulle det här kunna vara ett sätt för mig att tjäna pengar? Liksom? Är det kanske inte är så annorlunda från typ... Ja, Tinder fanns inte då, men liksom en Tinder-date eller one night stand typ. Och så provade jag det och ja, det gick väl bra. Och
hur gammal var du då?
Ja, alltså jag var någon gång 25-årsåldern kanske. Och den här, alltså den bilden som man har att det ska vara så himla traumatiskt och så stor vändpunkt i livet och man ska stå där i duschen och skrubba sig och gråta liksom, det hände inte, utan jag kände mig precis som innan. Och så började jag lite så smått med det och tänkte kanske göra det medan jag pluggade bara, som slippa ta studielån och så. Men sen så när jag jobbade sen en kort tid på kontor så tänkte jag så här, vad är det här för jävla skit? Alltså det är mycket bättre att sälja sex. Och för mig har det varit ett jobb som har passat mig väldigt bra i nästan 10 år nu. Så det har jag fortsatt med. Sen så i början, det är klart... Alltså jag var lite som folk i Sverige, att jag började sälja sex själv utan att fråga om råd. Och då gjorde jag en del misstag som jag kunde ha undvikit om jag hade haft ett nätverk runt omkring mig. Och det är bland annat därför exempel. Som jag tycker att det är viktigt att sexarbetare inte är isolerade, utan man har kollegor som man kan rådfråga.
Vad var det för sorts misstag som du gjorde då?
Alltså det var väl typ att jag liksom var så oprofessionell, hade så dålig koll. Alltså att ja, men jag frågar kunden typ, vad vill du betala? Vad tycker du? Liksom, eller ja, men jag tog hem någon kund till mig, det skulle jag nog inte göra idag. Alltså, ja, bara lite oprofessionell. Ja.
I den allmänna debatten så beskrivs sexhandeln som väldigt sjaskig och att det handlar om exploatering och till stor del också trafficking, det vill säga människohandel helt enkelt, som en del av människohandel och grov exploatering. Många säger till och med att ja, där handlar det om att betala för att få våldta en kvinna. Det är den generella bilden i den offentliga svenska debatten som ligger bakom sexköpslagen och hela debatten. Mm. Du beskriver någonting helt annat.
Ja, sjaskigt, jag vet inte. Det råder ju väldigt olika arbetsförhållanden inom sexbranschen, precis som i alla andra branscher. Och det är väl just det som vi kämpar på, för att ingen ska behöva stå ut med dåliga arbetsförhållanden.
Men detta med betalda våldtäkter, vad är din reaktion på
det? Ja, men det har vi sagt förut, att liksom det vet man själv om man har blivit våldtagen eller inte. Det kan inte andra människor hålla på och säga att...
Men kan det inte vara sant för vissa sexarbetare som kanske har en situation som är väldigt annorlunda än den som du har?
Ja, men vad är det då man gör för att hjälpa de människorna?
Ja, alltså får man bukt med trafficking om köp av sexuella tjänster skulle bli avkriminaliserat? Är det det du menar?
Alltså, jag ser inte avkriminalisering som någon sorts magisk lösning som bara då fixas hela världens problem och all fattigdom tas bort och alla orättvisor och all förtryck mot transpersoner och kvinnor bara försvinner i ett slag. Utan avkriminalisering ser jag som en startpunkt för att vi ska kunna börja få våra mänskliga rättigheter, och att sexarbetare då kan vara en aktör i det samtalet som förs. att man på olika sätt kan kräva de rättigheter som alla andra människor har. Att man kan, ja, men om man blir orättvis behandlad, man utsätts för våld eller tvång, att då kan vända sig någonstans, att man inte befinner sig i den här olagliga världen där vad som helst kan pågå liksom, utan att man har samhällsskydd.
När politiker och även myndighetspersoner i Sverige motiverar sexköpslagen, så säger man ofta att det här är en viktig beståndsdel, alltså sexhandel.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
En del i det som kallas för mäns våld mot kvinnor. Och sexhandeln är också det närmaste yttersta uttrycket för icke-jämställdhet. Sverige vill vara ett jämställt samhälle. Vi har en regering som kallar sig feministisk.
Mm.
Ja, passar inte en lag som förbjuder sexköp rätt bra in i ett sånt sammanhang när man vill vara det, ett sånt land som är helt jämställt?
Ja, men det är som jag sa innan, att då får man stå för det. Då får man stå för att det är det man vill. Vi vill inte ha det är äckligt ut ur Sverige. Liksom. Släng ut dem i Sverige. Så det är ju det man gör idag. Man slänger ut folk eller stoppar dem vid gränsen. Även fast man säger så här, men det här är riktat mot män. Ja, det är väl några tiotal här och där som åker dit. Men det är hundratals människor varje år som deporteras. Och då kanske man har ett jämställt land i Sverige, jag vet inte. Men det är väl lite som att man säger, ja, men i Sverige har vi så få utsläpp liksom. Ja, det är för att alla svenska kläder tillverkas liksom i Kambodja eller Kina. Man kan inte bara putta ut alla problemen i Sverige och sen säga att de inte finns. Sen har jag hört grejer som, jag pratade med en kvinna på jämställdhetsmyndigheten och hon sa, ja, men du, det är ju viktigt det här, förstår du, för att det är ju en normbildande lag och folk ska inte tro att man bara kan få köpa kvinnor liksom. Så jag till exempel, när jag var i, man var i Spanien eller Italien, man är i Sydeuropa, där tror ju män bara att liksom, då kanske trodde att jag var en hora liksom, då försökte köpa sex av mig, och så ska vi ju inte ha det liksom i Sverige. Och då tänkte jag att okej, nu förstår jag lite mer vad den här politiken handlar om. Det handlar om att medelklasskvinnor som den här typ Linda på jämställdhetsmyndigheten, hon ska inte behöva tänka att någon ska tro att hon är en hore liksom. Det ska man inte, man ska inte behöva se att sånt finns. Och sen spelar det ingen roll liksom hur de personer som själva känner sex, hur de blir behandlade eller hur de mår eller vad de vill, utan det handlar just om den här Linda och hennes behov.
För ett par år sedan gjorde en finländsk forskare som är verksam i USA ett stort arbete om sexhandeln här i Sverige, Norge och Finland. Tre länder som nu har liknande lagar på det här området. Inte identiska, men man kan sammanfatta det med en nordisk modell, säger den här forskaren som heter Nina Vuolajärvi. Och jag vet att du tycker att hennes forskning om hur framförallt de här sexköpslagarna har påverkat sexarbetarna är viktig. Varför tycker du att hennes forskning spelar roll?
Alltså, den är ju väldigt viktig eftersom det har gjorts så väldigt lite empirisk forskning på hur läget verkligen ser ut efter de här lagarna infördes i Sverige då för 20 år sedan och Norge för 10 år sedan. Finland har inte riktigt en sexköpslag på det sättet, utan det är bara förbjudet att köpa sex av folk som har en hallick eller som har blivit utsatta för något tvång. Men hon är ju också en av de få som har intervjuat sexarbetare. Och det är ju, det kanske inte låter så speciellt, men i de flesta andra undersökningar och också i den utvärdering som gjordes av svenska staten, så då frågar man ju inte riktigt personer som sålde sex vad de tyckte och hur de upplevde situationen, om det hade blivit bättre eller sämre eller så, utan man kollade på andra saker som hur stort stöd lagen har till exempel bland allmänheten. Men Nina har då intervjuat men nästan 200 personer, och de flesta säljer då sex. Hon har också intervjuat poliser, socialarbetare, folk som jobbar i sjukvården och så vidare, för att få en bild. Och hon menar ju då att det finns en motsättning mellan det som lagen sägs vara, eller det man vill att lagen ska vara. Hon är kanske lite mer generös än vad jag är, för jag ser ju verkligen att det här är en lag som bara används för att utrota sexarbete. Medan hon säger, ja men tanken med lagen då är att hjälpa och stödja människor som far illa. Men i praktiken så innebär den bara ett repressiv poliskontroll. Och den leder också till ett tudelt system där migranter och personer som har uppehållstillstånd eller medborgarskap liksom drabbas på två helt olika sätt. Att det finns en tydlig gräns där.
Ja, och vad jag förstår så är den allmänna bilden att de utländska kvinnorna är fler än de svenska som säljer sex i Sverige.
Ja, jo, absolut.
Så då tillhör du den mindre gruppen då som svenska, som visserligen opererar i flera olika länder.
Jag är väl båda då. Alltså, jag är ju svensk i Sverige, men jag är migrant i de andra länderna. Alltså precis som de som kommer till Sverige för att jobba åker jag till andra länder och jobbar. Och där kan man ju se att jag har väldiga fördelar, bland annat för att jag har ett svenskt pass och jag rasprofileras inte till exempel. Vilket i Sverige som nigerian eller asiat så händer ju att man stoppas vid gränsen och liksom får ta av sig kläderna när de genomsöker alla ens grejer och ens telefon. Alltså, det händer inte med mig för att jag är vit. Men vi jobbar ändå på samma spelplan.
Men säljer du sex i länder också där sexköp är kriminaliserat?
Ja, absolut. Så det finns ju länder där jag är mer eller mindre rädd för polisen. Och det finns länder dit det är olagligt för mig att åka bara för att jag någon gång har sålt sex. Alltså USA får jag inte åka till enligt lag.
Men vad säger mera av Vola Järvis forskning då? Hon har ju skrivit en text på engelska då som heter Governing in the name of caring.
Mm.
Alltså att man styr och ställer med personer och kallar det för omtanke, så tolkar jag lite grann den här titeln då.
Mm.
Den nordiska prostitutionsmodellen och dess bestraffande konsekvenser för migranter som säljer sex.
Mm.
Kan du berätta mer om på vilket sätt du menar att den svenska sexköplagen har en helt annan innebörd för utländska kvinnor?
Jo, absolut. Ja, alltså när sexköpslagen kom så sa man det här är, vi ska straffa de här männen som köper sex, men det är som en del av ett stort paket där vi också liksom erbjuder hjälp till de här som säljer sex. De ska få ta sig ur det här och få hjälp liksom med försörjningsstöd, lägenhet och så vidare. Men då, som det är nu, så är 70-80% av de som säljer sex i Sverige har inte permanent uppehållstillstånd. Då har inte de tillgång till det skyddsnätet. Så de omfattas liksom inte av sjukförsäkring och de kan inte få hjälp med att... Ja, många vill ju byta till ett annat jobb till exempel. Det är nästintill omöjligt. Så de exkluderas liksom från allt
varför
det här.
Varför är det omöjligt att byta jobb till ett vanligt
alltså man har
jobb?
Ju inte, man har ju inte... Alltså man exkluderas ju från den vanliga jobbmarknaden som någon som inte har uppehållstillstånd såklart. Men sen så ser ju hon i sin undersökning att det är lite bättre i Finland och i Norge, för att de erbjuder ändå, även om de inte kan hjälpa folk att få ett jobb, så har de en låg tröskelverksamhet där man liksom har ett harm reduction-perspektiv och ändå erbjuder liksom, ja, men hjälp med sjukvård och man kan få lite pengar och mat och lite olika grejer. Men det finns inte alls i Sverige. Utan i Sverige så kan man få eventuellt en biljett till sitt hemland. Och ja, men jag pratar med en kompis som är från Östeuropa och så frågar jag liksom, vad, har du gått till det här Mika-mottagningen? Liksom, vad tycker du? Vad gör, liksom, kunde du få någon hjälp där? Och så, och hon bara, all they have is words. Typ, de har inte att erbjuda. Men liksom, jag går dit, jag frågar så här, jag behöver hjälp, jag vill inte liksom, jag behöver hjälp med lägenhet, jag vill kunna skaffa ett jobb, typ, jag behöver pengar. Och de bara, du kan få komma hit och prata om din situation. De bara, all they have is talk, talk, talk. Och så är det liksom, att man kan få samtalsstöd, och det är säkert jättebra om man är en, ja, men en ung person som själv skadar med sex och man är svensk, och då kan man gå dit och få terapi för det. Men så ser inte situationen ut för de allra flesta i Sverige. Då krävs det något annat. Men det reflekteras också om man kollar då på siffrorna, vilka går till de här mottagningarna. Då är det i Norge och Finland, då är det 70-80% av de som kommer dit är migranter, precis som det ser ut bland folk som säljer sex. I Sverige, det är nästan bara svenskar som går dit, för det finns ingen hjälp att få som migrant.
Men om 70-80% av kvinnorna som säljer sex i Sverige är migranter och inte har uppehållstillstånd, och är det inte då rätt sannolikt att många av dem faktiskt är under tvång, att en hel del är offer för trafficking, och att de faktiskt skulle behöva befrias helt enkelt från terror, styrning och exploatering.
Alltså jag hör att du också har formats av den svenska bilden, liksom att alla som är utländska, alla som kommer från ett fattigt land, de är offer då, ser man det som. Men så är det inte riktigt. Och det är klart att om man tror på den bilden av en utländsk sexarbetare som i princip inlåst i en källare, då är det klart att då kanske man välkomnar att någon kommer och slår in dörren, alltså befriar en då och slår in dörren. Men de flesta andra är ju i Sverige för att tjäna pengar. Det här är en ekonomisk aktivitet, och det är ingen som man behöver räddning för. Däremot så måste det finnas lätta sätt för folk att söka stöd och söka hjälp om någonting händer, och det finns det inte idag. Alltså att man säger att det är brott som pågår dagligen, dag ut och dag in pågår de här fruktansvärda brotten, men ändå är det ingen som liksom anmäler sina förövare. Det är liksom staten går in som målsägare i de brotten. Och vad beror det på då? Antingen beror det då på, tänker jag, att personen inte ser sig själva som offer, utan man ser sig själv som en självständig människa som försöker försörja sig.
Eller, kommer till Sverige för att tjäna pengar, säger du. Alltså, menar du att, att de flesta kvinnor får behålla pengarna själva och att det inte står någon hotfull hallig där och tar merparten av inkomsterna?
Alltså, som det ser ut i Sverige idag så är det ganska svårt. Man har gjort det extremt svårt för folk att sälja sex på egen hand. Alltså, det står det ganska mycket om i den här Vuljärv-rapporten att ja, men man siktar in sig på att göra det så svårt som möjligt för folk att till exempel hyra lägenheter att jobba från. Man jagar bort dem och deras kunder från gatan, man får dem portade från hotell och så vidare. Och det gör att människor i många fall blir mer beroende av så kallad tredje part, alltså en person som man eventuellt jobba för, eller man kanske anställer, man ser sig själv som arbetsgivare, att man anställer någon som fixar kunder och lägenhet åt en. Hon pratar väldigt mycket om det här med svårigheter med boende, och att det finns de som utnyttjar det då och tar ut olika ockerhyror och så vidare. Så absolut, det finns situationer där folk får väldigt illa, men det rör sig väldigt sällan om en liksom kidnappning, utan det är att, ja, men om vi ska säga så här då, jag åker till Belgien och jobbar, och där går det ganska bra för mig, och då säger jag så här, men Staffan, du säljer ju också sex, följ med här liksom, jag har fixat ett hotellrum här, betala bara för flygbiljetten så kommer du hit, och så kan du betala tillbaks när du väl börjar jobba här, när du har fått lite kunder. Och det tycker du låter som en bra deal liksom. Ja, så kommer du dit och då visar det sig att så var det inte alls, utan jag tar 70% av dina pengar, jag tar ditt pass och gömmer det liksom. Där i den stunden som du tänker, vänta nu här, det här är ett utnyttjande. Det är inte själva den här dealen att sälja sex för pengar, för det är de allra flesta medvetna om att man ska göra i det här landet man åker till. Utan det är den punkten då det är någonting som görs mot den som man inte är med på. Och det är då som det måste finnas någonstans man kan vända sig, där man inte riskerar att direkt bli av med allt.
Jag läser vad en kollega till dig som bloggar regelbundet under rubriken Lisas lappar. Hon skriver så här att kopplerilagen som vi har i Sverige, den delen som handlar om koppleri, den är till nackdel för er som säljer sex. Om ni vill, du var inne på det nu, lät det som, om ni vill jobba tillsammans för att känna er tryggare till exempel och samarbeta då om lokaler och kanske, inte vet jag, någon slags service övrigt, städning. Mm. Så omöjliggörs det av kopplerilagen, skriver hon. Stämmer detta?
Ja, absolut. Och det pratas ju om i den här rapporten också. Att det är inte främst sexköpslagen som används för att kontrollera sexhandeln i Sverige idag. Det är utlänningslagen och kopplerilagen. Och kopplerilagen i de nordiska länderna då, den är väldigt bred. Alltså det krävs inte ens att det ska vara någon form av utnyttjande. Det krävs inte att personen ska tjäna pengar på en, utan det krävs bara att man hjälper en sexarbetare på något sätt. Och det är ju såklart väldigt tråkigt att inte kunna bli hjälpt. Alltså någon fick fängelse i 6 månader för att ha kört sin flickvän till jobbet. Alltså jag har en partner.
Kan du vara konkret där? Är det här någonting som har hänt i Sverige alltså?
Ja, alltså jag har bara läst om det i tidningen. Jag vet inte vad det var som pågick där. Men jag kommer ihåg att det stod att den här försvarsadvokaten då sa typ, men hon är prostituerad, men hon är ju också en människa. Ska inte hon få ha liksom en kärleksrelation? Och domstolen bara, nej, han ska i fängelse. Så det blir ju en väldigt jobbig situation och ja, men också jobbet för oss som liksom försöker jobba tillsammans med kompisar. Man försöker hålla sig säker. Och när vi får med oss i fackförbundet nya medlemmar och frågar liksom, vad behöver ni hjälp med? Ja, men någon migrant kanske. Ja, vad tycker du är jobbigt i Sverige och vad behöver du hjälp med? Då är det grejer som så här, kan du hjälpa mig fixa en hemsida? Kan du ta kort på mig till det? Kan vi dela en lägenhet tillsammans? Kan vi hjälpa varandra få kunder? Allt det är ju olagligt och kan ge många år i fängelse liksom. Så det är väldigt tråkigt.
Elsa, som du inte heter egentligen, men vi kallar dig för det. Om det skulle bli tillåtet att både sälja och köpa sex i Sverige, om det skulle bli så, är tanken då att ni ska betala skatt som andra som förvärvsarbetar, ni ska kunna få ut sjuklönen i krassliga, alltså att ert arbete kanske ska kunna bli föremål för tillsyn från arbetsmiljöinspektörer, och vill ni bli Svenssons då, vara med och ta ansvar för den offentliga sektorns utgifter och allt sånt där?
Alltså det som är det jävliga är att vi redan är det. Alltså vi förväntas ju betala skatt på varenda våldtäkt. Alltså det sägs att det är ett övergrepp mot oss, men det är också något som vi måste betala skatt för. Och det gör ju många sexarbetare.
Vänta nu, det här var nytt för mig. Menar du att kvinnor som säljer sex i Sverige ibland rapporterar detta till Skatteverket och skickar iväg delar av det hela som skatt?
Alltså de flesta vill ju betala skatt och leva en normal tillvaro, man ska säga. Folk tänker på pension och kunna vara föräldralediga och så vidare. Sen så är det ju väldigt, vi har en del medlemmar i fackförbundet som har försökt så här, vara öppna med att de säljer sex och kontaktat Skatteverket och frågat hur gör jag då? Liksom, vad fyller jag i för blanketter och så? Och att de har varit väldigt förvånade och inte kunnat hjälpa så mycket. Men folk löser det där på lite olika sätt. Alltså man skriver väl då att man är entertainer eller jag vet inte, sociala medier-expert eller jag vet inte.
Men om du, den här visionen som du och andra i föreningen, fackförbundet har ändå, hur det skulle kunna vara i en för er då bättre värld, skulle ni bli lite mera som Svenssons, trots att ni utövar ett yrke som är stigmatiserat sedan årtusenden?
Alltså, anledningen till att jag ändå tror att det kan komma en förändring, det är att jag har sett liknande saker som har varit extremt stigmatiserade och som också har varit, ja, men farliga, har förändrats under min livstid genom olika reformer och genom en attitydförändring. Och då tänker jag på grejer som till exempel homosexualitet eller abort till exempel. Där man hade en situation för några decennier sedan där om ett barn berättade att den var homosexuell, då var det en stor katastrof för hela familjen. Det var skamligt, det var fel, det var liksom olagligt ett tag. Alltså, fruktansvärt. Man var orolig för det här barnet, att det skulle råka ut för någonting. Det fanns krafter i samhället som ville att de personerna skulle spärras in. Och där har vi genom liksom att aktivister och de som själva är homosexuella, hbtq, har arbetat så att vi har ett samhälle idag där det inte sker längre. Och samma med abort, att det var farligt på grund av att det var kriminaliserat. Och där tror jag att de grejerna som är liksom moralistiska, alltså det handlar om sex och det handlar om skam i alla de fallen, och någonting som samhället har försökt liksom skamma bort. Det tror jag också att vi kan få till med sexarbete. Jag tror att det kommer ta ganska lång tid, men jag hoppas att det går. Och det tror jag väldigt mycket mer realistiskt än som svenska staten, som ganska liksom kaxigt och övermodigt tror att de kan lagstifta bort en förteelse som har funnits i tusentals, tiotusentals år. Alltså hela mänsklighetens historia, till och med apor säljer sex. Det kan man, såklart Sverige kan få bort det på 20 år liksom. Nej, men då tror jag faktiskt att det är lite mer troligt att vi kan få till en vardag då sexarbetare respekteras och lever drägliga liv och inte utsätts för massa olika hot och våld. Alltså det tror jag, det kan vi fixa tillsammans liksom.
Jag sa i början här att du gärna vill påverka den allmänna debatten om prostitution och sexhandel. Och du använder Twitter då som en kanal för att bidra med dina tankar och erfarenheter. Hur mycket har du påverkat någon genom ditt twittrande?
Ja, jag vet inte om det är någon som har liksom hört av sig till mig personligen, men förut har ju problemet varit att man kan inte ha stora demonstrationer, man kan inte visa ansiktet, man kan inte, alltså de flesta vågar ju inte vara med i ett sånt här radioprogram för att någon kan känna igen rösten, för att det är så mycket skam runt omkring, och då är det väldigt svårt att på något sätt få en annan bild än den som samhället gång på gång skickar ut. Och då är Twitter ett jättebra verktyg och en jättebra plats där många olika röster får plats och man kan nå väldigt många. Jag tror absolut man kan få en mer nyanserad bild där det är så himla många som säljer sex som är på Twitter.
Vad vill du säga till de ledande svenska politikerna och experter, poliser som alla har samlats kring att försöka för att skydda kvinnor från exploatering, från betalda våldtäkter, skärpa lagar så att Sverige kanske ska kunna bli ett land i stort sett utan sexhandel. Vad har du för budskap till dem?
Alltså, framförallt har det väl visat sig att sådana starkare straff inte riktigt gör någon skillnad ändå. Så det kan man ju lägga ner direkt. Sen att, alltså, Sverige får ju erbjuda något till oss som säljer sex om de ska hålla på och skryta hela tiden och marknadsföra den här lagen utomlands. Då får man ju visa att man har något att erbjuda. Det här är ju pinsamt liksom. Det finns fler mottagningar för folk som köper sex i Sverige än för folk som säljer sex. Och för migranter finns det ingenting alls. Då får man vända sig till någon sån här räddningsvälgörenhetsorganisation, typ Talita, som är en kristen organisation i princip mot homosexualitet. Och typ, ja, men de kanske ber för att någon ska sluta sälja sex och håller på med olika kyrkliga ritualer. Det är inte värdigt liksom att Sverige, som är ett välmående land, att det är dit som folk ska vända sig. Alltså Sverige måste utforma bättre lösningar, och då tillsammans med sexarbetare. Ja, men gud, alltså jag pratar sällan om kunderna, utan det är just sexarbetares väl som jag engagerar mig i. Men i den här hela diskussionen, det så som man talar om personer som betalar för sex, det är precis som att de var barnmördare eller någon sorts demon liksom. Och det är inte en bild som jag känner igen, utan folk som betalar för sex kan vara alla olika sorters personer. Och man ser ju det också i media, att dels har man det här, de är alla onda människor som gillar att utnyttja kvinnor. Och sen när det blir ett tillslag, vilka är det då som åker fast? Är det en massmördare? Nej, det är mellan chef på svenskt företag, typ tvåbarnspappa, en enkling som åkte fast, och någon som var funktionsvarierad. Alltså helt vanliga människor. Jag vill bara säga det, att de är inte demoner.
Skulle du inte helst vilja sluta med ditt nuvarande jobb och så framöver försörja dig på något av alla de yrken där de flesta utövarna inte känner att de bör hemlighålla vad de gör för att få in pengar till mat och hyra?
Alltså en anledning till att jag mår så pass bra i min existens som sexarbetare är att jag har inte behövt gömma mig. Och där ser jag en otrolig skillnad mellan mig och folk i Sverige. Alltså i de ansökningarna vi får in om medlemskap till fackförbundet, där står det ofta att jag har aldrig pratat med en annan som säljer sex. Jag är helt själv i det här. Det är klart att det är en utsatt situation, att det här behöva leva ett dubbelliv och gömma mig hela tiden. Och jag har haft turen att ha vänner och ha kollegor runt om mig. Alltså jag känner hundratals kollegor liksom. Så ja, det är viktigt för mitt mentala välmående. Men just med att byta jobb, det har jag inte tänkt mig särskilt mycket, förutom nu när corona kom liksom. Då kan jag ju inte jobba. Så då tänkte jag, det kanske var ett dåligt val. Men så tänker man säkert också om man driver en bar eller så.
Men om vi tänker oss att coronapandemin inte varar för evigt. är det så att du till och med skulle rekommendera unga människor att överväga att bli sexarbetare, trots den otroligt starka normen mot sexhandel som råder i Sverige och många andra länder?
Alltså, det är lite fult när man säger så här, unga människor liksom, det är det här som, skulle du vilja att din lilla dotter sålde sex här? Då för man ju direkt tanken till att det här skulle vara barn, och det är väldigt populärt att blanda ihop barn. Man säger kvinnor och unga flickor som utsatts för prostitution. Alltså det handlar om vuxna människor, och jag skulle inte rekommendera något barn att bli utsatt för sexuella övergrepp, obviously. Men vi kanske ska se det på det här sättet istället, att det är ju folk som säljer sex, alltså tusentals människor, miljontals i hela världen. Det är det även i Sverige. Alla de är ju någons dotter, och hur ska vi då få till att de får ha det så bra som möjligt? Alltså för mig, det är inte acceptabelt hur sexarbetare behandlas av hela samhället. Och om någon frågar mig rent ut så här, tycker du jag ska börja sälja sex, så skulle jag nog säga, tänk väldigt noga på det. För att det handlar inte om mötet med kunderna, utan det handlar om att du kan i princip få offra allt. Alltså din familj kanske inte vill träffa dig längre. Du kan förlora din lägenhet, dina barn. Du blir bannad från vissa länder och kan inte åka dit. Du ses som det absolut lägsta i samhället. Så det är absolut, i nuläget är det väl inte något som man ska göra så himla lättvindigt. Men som jobb, alltså som i själva kundmötet, så passar det mig väldigt bra.
Till sist, Elsa, hur var det att delta i den här intervjun? Det var väl inte alldeles självklart för dig att ställa upp på den?
Jag tycker mest att det känns som det finns så himla mycket som jag vill prata om som vi inte hinner prata om. Det är en så viktig fråga för mig, just för att det är mitt liv som det handlar om. Och att jag kan få den rösten, det händer inte särskilt ofta, utan det är mest andra som får leva ut sina fantasier om att bli våldtagen 10 gånger om dagen som får utrymme i media. Det är klart, det hoppas att ingen i familjen hör. Även om de vet om att jag säljer sex, så kan ju vara lite pinsamt liksom.
Tack för att du var med i fredagsintervjun.
Tack själv.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 41101, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig, så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten, och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygg-Hansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se. Trygg Hansa. Trygghet för livet.